För första gången någonsin så var det i veckan dags för Spotifys kvartalsrapport att presenteras av någon annan än Daniel Ek. Det är ju två nya vd:ar, Alex Nordström och Gustav Söderström.
Tror du att Daniel Ek var lite, hade lite FOMO? Eller tror du att han satt mer som en familjefar som tittade på sina söner och kände sig stolt? Vilken vibe tror du det var?
Han kan nog ha varit stolt över deras prestation. Marknaden var inte så imponerad. Aktien ner 12% efter detta. Bland annat så ökade rörelsekostnaderna med 17% jämfört med förra året. Mycket relaterat till AI. Att AI då kostar på så mycket. Man ska köpa tokens och så vidare. Och vad ska man då med detta till? Jo, man skeppar massa nya features, alltså nya funktioner i Spotifys app. Vad är man mest stolt över, undrade jag.
Jag skulle säga att en av de saker jag absolut mest excited över är SongDNA.
Det här var Gustav Söderström, vd för Spotify. Björn, använder du SongDNA mycket?
Jag har sett det, men jag har faktiskt aldrig klickat på det och testat, måste jag medge.
Men då kanske du blir lite peppad nu när man då hör Gustav Söderströms bästa use case för detta. Det är då så att man kan se vilka som ligger bakom en låt mer än bara artisterna, liksom låtskrivare, studiotekniker, producenter, och sen klicka sig runt och se hur de relaterar till varandra. Och det här är Gustav Söderströms bästa tips.
Min favoritaktivitet är att försöka förstå hur långt det är från vilken artist som helst till Rick Rubin. Då var det.
Okej.
Okay. Det är fin alltså, faktiskt. Det är inte så långt som man tror.
För någon som är så gammal som mig så är det enda man behöver veta om Rick Rubin är att han producerade Sabotage med Beastie Boys.
Och det här är liksom Spotify bränner jättemycket pengar på. Och
så här, det här är saker som går att göra men som ingen har bett om.
Mm.
Kidsen bara, nej, jag vill inte ha Apple Music. Varför inte det? Nej, jag vill kunna klippa mig runt i SongDNA och se hur många steg det är till Rick Rubin, sa en 14-årig tjej. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är techanalytiker.
Jag heter Henning Eklund och är techreporter.
I dagens avsnitt, vad hände med Hemnet egentligen? Sveriges största bostadssajt som spelade bort sitt monopol. Vi tittar på OpenAI-rättegången och vad det kan få för konsekvenser. Och vi har hittat veckans dyraste överdrift.
Är det mycket på Hemnet, Björn?
Ja, men i perioder har jag varit det. Jag har en snokig liksom aura ibland. Så jag går in och liksom snokar runt. Men, ja, jag gillar liksom den idén. Men jag har varit inne betydligt mer liksom för några år sedan än vad det var lately.
Jag har också haft stora Hemnet-perioder. Nu är jag återigen i bostadsletande och har då liksom, utan egentligen reflektera över, insett att jag är inte inne på Hemnet nästan alls nu. Och jag är verkligen inte ensam. Jag pratade med lite olika mäklare nu. Man kan göra lite liksom journalistisk research medan man är på visningar och så. Och det verkar som att de flesta inte tycker att det är så viktigt längre. Det mäklare som jag anlitat då säger att alltså, vi kan ju köra Hemnet om du vill, men det är inget som vi brukar göra. Och jag tror att det här blir sista året som vi kör Hemnet överhuvudtaget.
Det är ju ändå helt makalöst från att ha varit liksom den positionen som Hemnet har varit i, och sådana äldre män som mig som har växt upp med Hemnet, att man har kommit från den positionen och nu når en punkt där mäklaren säger det här kanske sista året att vi överhuvudtaget använder det. Det är kanske inte helt representativt, men det säger någonting. Frågar du varför han inte var så pepp på det här?
Att användarna börjar överge det helt enkelt för konkurrenterna. Vi ska återkomma lite mer till dem. Först tänkte jag bara att vi ska dyka in, för igår när vi spelade in detta i tisdags alltså, så kom Hemnets senaste kvartalsrapport. Det var riktigt tråkiga siffror om man är aktieägare där. Omsättningen dyker 25%, resultatet 52% ner, och samtidigt börjar vd-ordet så här: trots motvinden från en fortsatt avvaktande marknad uppvisade Hemnet styrka under det första kvartalet.
Det här, jag har ju viss erfarenhet av att formulera sådana här typer av brev när man ska skjuta. Det är ju en utmaning, man kan säga, en kommunikativ utmaning av rang att säga vårt resultat föll med 52%, fast vi måste ändå säga att det går bra, vilket är ju liksom jobbet på något vis, men det är ju, ja, det är lite av en utmaning.
Ja, visa styrka. Jag kan tillföra till att aktien är ner 63% på ett år. Så lite trögt går det. Till Hemnets försvar kan man möjligen säga att det är liksom en lite svagare bostadsmarknad i allmänhet som inte behöver ha att göra specifikt med Hemnet. Så här lät den när VD Jonas Gustafsson gästade DITV.
Men första kvartalet är jättetufft och utmanande. Vi ser att volymerna är ner lite drygt 31% jämfört med föregående år. Så en väldigt stor avvaktande marknad inför egentligen 1 april där vi fick lättade kreditrestriktioner och nya amorteringskrav. Så marknaden har väntat väldigt mycket.
Man pratar väldigt mycket om marknaden liksom generellt, att det här är saker som är på bostadsmarknaden. Det har liksom inte specifikt med Hemnet att göra.
Hemnet har väl också gjort någon slags deras version av Klarna, att man som sälj nu betalar senare grejer också. Så att de försökte förklara sig för att man inte behövde betala för Hemnet direkt, utan du kan betala sen när du hade sålt. Och det var också att de hade flyttat en hel del intäkter. Samtidigt, det här är ju något som alla vet att det skulle vara så. Mm. Så det borde ju inte kunna förklara allting liksom, och marknadens reaktion då när den här aktien är ner då, på ett år, ja, över 60% ner. Många av de sakerna är ju kända. Det är också lite underligt att ha en tjänst som helt beror på hoppas att regeringen stryker eller liksom förändrar amorteringskravet, för att annars kan inte vi tjäna några pengar. Det är också en ganska lite halvsvaj startpunkt.
Ja, bostadsmarknaden generellt kan vi ju lämna därhän, tycker jag. Det finns säkert andra poddar som diskuterar detta. Jag tycker det är intressant det liksom är Hemnets ställning och hur den har förändrats. Om man tar en kort historielektion så är det här långt innan jag Hemnet surfade, men de grundades 1998 redan. Av mäklarorganisationer och fastighetsmäklarföretag och var liksom ju länge totalt dominerande. Alltså det blev ju nästan på nivån att googla att Hemnet surfade lite. Mm. Hemnetta satte sig aldrig riktigt, men Hemnet surfa var ju liksom synonymt med att vara inne på nätet och leta bostad.
Verkligen. Det var också en helt ohotad position och var ju så etablerat, skulle jag säga, att det var så underligt att även folk som inte överhuvudtaget var intresserade av att flytta var inne på Hemnet ändå, vilket är ju en smått osannolik och ofattbar position. Men där var man.
Ja, man vill ju se hur grannarna har renoverat och hur de möblerar sin lägenhet. Svenskar är ett snokande folk. Sen vet jag inte om man kan säga att ett liksom första tecken på att det börjar gå ut för. Men 2016, då sålde de här mäklarkedjorna och mäklarorganisationerna ganska mycket aktier. Utländska riskkapitalbolag klev in. Idag är det bara Mäklarsamfundet som är kvar av dem liksom, som grundade då. Så nu är det liksom utländskt riskkapital som kör, och det måste ju inte vara liksom suspekt eller dåligt, men det här är ju inte den typen av ägare som liksom ska äga Hemnet i 100 år och se till att det blir ett liksom Hemnet legacy, utan de ska ju se till att liksom trissa upp intäkterna och sen kanske sälja till vinst. Det är väl så sån här verksamhet funkar.
Ja, och i synnerhet, de har ju varit en väldigt bra position historiskt att kunna göra det. Dels är det klart att när mäklarna själva äger den här tjänsten, då klart har man ett incitament att använda den också. Men även då när man har satt det här beteendet så mycket, så du har ju vad man på engelska kallar för a captive audience. Du har liksom en publik som är väldigt svår att kunna göra någonting annat. Vad är ditt alternativ till detta? Och då är det ganska lätt att höja priserna också. Det är ju egentligen alla internettjänster, framförallt sen marknadsplatser, det är ju deras dröm. Ett tag skulle jag säga att Blocket hade en sån position i Sverige. Inte så mycket kanske nu längre, men de hade en sån position där Blocket kunde göra lite vad som helst, för att man hade liksom köparna. Och då kunde man behandla säljarna, göra lite vad man ville med säljarna. Lite så har det varit med Hemnet också, men kanske inte no more då.
Nej, jag tänker det tangerar lite den här debatten om enchitification, som har varit att så här, först får du in massa folk till din sajt och din produkt för att den är så pass bra, och då kan du försämra den ganska mycket, liksom höja priser, kanske försämra tjänsten också, inte så mycket i det här fallet med Hemnet, men i andra fall liksom för att tjäna mer pengar under tiden, och sen behöver den bli ganska mycket sämre för att folk ska sluta när de väl är där.
Mm.
En lite mer diplomatiskt citat var från Marcus Svanberg, som är vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, som säger så här, att Hemnet har inte varit riktigt lyhörda när de fått feedback på priserna från mäklare och kunder. Girigheten har tyvärr tagit överhanden. Okej, det kanske inte var så diplomatiskt det sista.
Nej, det är väl så tydligt det kan vara. Girigheten har tyvärr tagit överhanden. Men det är klart, har du gått så långt att mäklarna som då hade detta som sitt primära säljverktyg säger nu är vi inte intresserade av att överhuvudtaget använda tjänsten, då har man ju ändå tagit det väldigt, väldigt långt. Eller?
Det får man verkligen säga, och det är väl framförallt de här prishöjningarna som vi ska återkomma lite mer till senare som ligger bakom det, tror jag.
Mm. Ja, men Hemnet är ju i någon slags krisläge, tycker jag man kan säga. Vad kan man tänka sig att de skulle kunna göra för att vända det? Det tänkte vi skulle prata lite mer om efter det här. Vi pratar om krisen för Hemnet och deras konkurrenssituation och lite om hur den här, en gång åtminstone, totalt dominerade aktören kan man tänkas ta sig ur den här situationen. Vad tror du, Henning? Vad är Hemnets möjligheter för en revansch?
Jag tänkte först att vi ska beskriva problemet lite mer, och jag kan bara ta från mitt personliga bostadsletande att allt finns på Booli. Alltså går in på Booli, som är deras främsta konkurrent, så finns liksom i stort sett alla bostäder där. Så går in på Hemnet så finns det kanske hälften så många. Det är klart att vilken tjänst använder du där du kan se alla bostäder eller du kan se liksom hälften av utbudet. Det är ju en ganska stor skillnad, så att säga.
Och det verkar ju också vara ett beteende att Booli är ju inget där, som jag förstår det, man behöver lägga upp någonting på Booli. Utan Booli plockar ju grejer från mäklarnas egna sajter. Och det är klart att kan mäklaren sälja en lägenhet eller ett hus från sin egen tjänst utan att annonsera på Hemnet, så får man ju bättre marginal då om man tar en del av den, eller åtminstone så slipper då kunden betala för det. Så det finns en lyx i det på något vis. Det är klart att man kan ju, om man inte har superbråttom att sälja, så kan man ju tänka sig att man åtminstone, vi testar lite utan först. Mm. Då får vi se. Om vi lyckas få sålt den så kanske det är okej, och då kanske vi slipper hela den här grejen. Men det är klart att om skillnaden är så stor då, det är väl inga exakta siffror, men om det upplevs som att det finns ungefär hälften lika mycket, då är ju frågan om hur lång tid det tar innan kundbeteendet förändras. Och så här, varför skulle jag någonsin gå till en tjänst som har hälften så många objekt som det som jag egentligen letar efter?
Verkligen. Och den stora skillnaden där är ju precis som du säger, att Booli liksom plockar automatiskt upp från mäklares hemsidor och man betalar ju ingenting för att finnas där. Hemnet en annons kanske kostar 10 000 kronor. Det varierar ganska mycket, men säg 10 000. Och om man bara säger att det får liksom site X och site Y, och de är likadana. Site X kostar 10 000 kronor att vara på. Site Y kostar ingenting. Det är ju, site X behöver vara ganska mycket bättre för att det ska vara värt att liksom att vara där.
Ja, och i synnerhet när vi pratar om ganska höga, alltså det är mycket pengar. Det är ju liksom tiotusentals kronor som vi pratar om. Och klart, i en bostadsaffär i Stockholm kan det ju kännas som lite pengar i det stora hela, för att det är så mycket pengar i omlopp, så att säga. Men om man tittar på det i kronor och ören, det är ju skulle ju aldrig någonsin köpa en vanlig annons som privatperson för någonting som kostade 10-15 000 kronor. Det är ju otänkbart.
Verkligen inte. Och strategin har ju varit ganska mycket prishöjningar. Så här säger aktieanalytiker Peter Hedlund på EFN.
Det har ju länge varit negativt till Hemnet. Jag känner att de växer bara med de höja priserna. Och i takt med att man gör det så öppnar man också dörren för Booli, största konkurrenten egentligen, att ta större marknadsandelar. Det är en bräcklig modell med en hög värdering som bara lever på prishöjningar.
Mycket prishöjningar, som sagt. Stor konkurrensfördel för Booli. Det finns också en ny uppstekare som jag tycker är värd att nämna, som heter Bonio, eller Boneo kanske. Inte alls lika väl etablerad eller välkänd längre, men här finns då en lång rad mäklarföretag, inklusive flera av dem som en gång i tiden grundade Hemnet, som ägare i Bonio, inklusive då Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, vars vd sa tidigare i podden då att girigheten har tagit över handen på Hemnet. Så det är ju, i och med just mäklarägandet, så tycker jag att det är något man kanske ska ha koll på framöver.
Det här är ju, just ägarskapet blir ju en jätteviktig grej. Om man då går tillbaka, som du var inne på tidigare, med historien av skälet varför Hemnet blev så bra från början, var ju att mäklarna ägde den här tjänsten. Så de hade alla incitament att försöka gå samman, och det var ganska smart av dem. Så är det ju inte nödvändigtvis på alla marknader heller, att man går samman och har allting på ett ställe istället för att leta runt på alla olika mäklare. Nu då, om det här Boneo ägs av en lång rad mäklare, då kan vi förstå att de kommer ju få mycket objekt åtminstone. Den underligaste grejen i detta är ju egentligen Booli och hur de ägs, eller hur?
Ja, det sticker ut lite. Det är alltså SBAB, den statliga liksom banken, som har köpt upp Booli. Det var grundades av liksom privatpersoner, men SBAB äger det nu. Det kan man ju tycka är lite märkligt för den statliga banken ska driva en bostadsletarsajt. Jag tror inte att de tjänar några liksom pengar på det heller, i och med att de inte tar ut några avgifter för annonserna.
Nej, det här är ju ett lurig grej med alla. Det är ju sånt här som techjättarna i vanliga fall gör. Alltså Apple och Google, de kan underprisa vissa tjänster för att de tjänar så mycket pengar på någonting annat. Mm. Och det är väl så SBAB gör, de tjänar ju alla sina pengar på bolån istället. Då behöver de inte ta betalt för bostadsannonser, men det är ju lite underligt att vi har ett, liksom ett statligt bolåninstitut som är, ja, kanske då på på väg att bli Sveriges största liksom bostadsförmedlingstjänst. Det känns ju lite konstigt, eller?
Ja, det blir ju en väldigt liksom maktposition för dem också. Kanske man borde bevaka framöver om nu Booli tar över helt. Men innan dess så tänkte jag att vi ska gå in lite på, som sagt, Hemnets strategier. De är ju liksom, det är ju smarta personer som jobbar där, ganska många anställda, stort börsbolag som har ganska mycket kassa liksom, efter att de har varit så framgångsrika i många år. Så hur ska de ta sig ur krisen? Jag har hittat tre punkter, och det första är det vi var inne lite på, att de har sin Klarna-modell, kallade du det.
Ja, det kanske var lite oschysst. Det är ju inte riktigt så. Men det är ju ändå att du behöver inte betala innan. Du står ju inte med någon risk. Skulle du i så fall då, jag ska sälja min lägenhet, så behöver jag inte köpa och betala för en Hemnet-annons innan jag har sålt lägenheten. Och det här är ju en elegant grej i all former av affärer. Man lägger sig nära något köp där det snurrar väldigt mycket pengar. Jag vet inte vad genomsnittslägenheten i Stockholm kostar, men vi pratar ju flera miljoner. Så att i förhållande till flera miljoner, då är ju 10 000 spänn nästan ingenting. Så det är ganska smart att lägga sig väldigt nära det ändå stora köpet, även om det är någonting som man gör förhållandevis väldigt sällan i livet.
Precis, så vi får se. Det här är ju helt nytt, och det verkar på Hemnet som att intresset är ganska stort för att liksom, ja, betala först om det blir en affär. Steg två, det andra man har gjort då är, det avslöjas lite av vilka pressmeddelanden som de har skickat ut. Här ska jag bara läsa upp rubrikerna från april. Det börjar med publicering av årsredovisning. Sen återköp av aktier, återköp av aktier, återköp av aktier. Inbjudan till presentation av kvartalsrapport, återköp av aktier, kvartalsrapport. Varför återköper man en massa aktier, Björn?
Ja, här finns det ju ett officiellt svar och ett inofficiellt svar, skulle jag säga.
Ja.
Det officiella svaret brukar vara att man tycker att ens aktie är så undervärderad. Den kostar för lite, helt enkelt. Och då köper man bort dem. Då köper man in dem till företag, så att man köper sina egna aktier.
Hemnet, man använder bolagets kassa liksom för att köpa, ja, de egna aktierna.
Du tar dina pengar för att köpa dem, för att du tycker att det här är liksom, den marknaden har tillfälligt felprissatt, och då kan det vara värdefullt, för sen kan man ju använda de aktierna till andra saker. Man kan ju köpa bolag till exempel, då kan du betala med aktierna och så vidare. Du kan också plocka bort aktien helt och hållet. Det går också att göra, liksom att minska aktiemängden liksom, och stämpla ut dem helt enkelt. Det går också att göra. Det är ju liksom den officiella linjen. Den inofficiella linjen, skulle jag säga, är ju, det här gör man ofta när man har slut på idéer. När man hittar på massa saker, men börskursen bara går neråt, då kan vi fundera på, finns det ingenting som det här företaget skulle kunna göra med den här jättestora kassan som faktiskt skulle driva på riktigt stort värde i det här företaget, annat än att då köpa tillbaka sina aktier? Det är ju inte, det kanske är det mest spännande man någonsin har hört. Eller vad tycker du?
Nej, det är, man tänker ju att om man hade liksom en helt ny AI-plattform eller liksom, nya idéer för hur man skulle liksom skapa något nytt som verkligen skulle förbättra processen att leta bostad, som skulle göra att Hemnet blir mycket bättre än konkurrenterna, då hade man ju kanske investerat i det då, snarare än att köpa tillbaka sina egna aktier.
Ja, det blir lite underligt. Det blir lite idéfattigt. Det är klart att om man har väldigt mycket pengar skulle man kunna argumentera att det ena utesluter inte det andra. Man kan göra båda saker samtidigt. Men sedan då maj förra året så har man återköpt över lite, alltså runt 3 miljoner aktier. Och tittar man då på någon slags snittpris, det här är inte exakta siffror, men som så har de liksom köpt tillbaka aktier för ett snittpris för runt 198 kronor. Men idag handlas den här kursen för 120 kronor. Vilket innebär ju liksom att om du tyckte att det var undervärderad tidigare, så har det ju bara gått sämre. Och man kan också tänka sig, undra vad den här kursen hade varit om de själva inte hade varit inne på marknaden och köpt så mycket av sina egna aktier. Men det verkar inte finnas så många andra köpare, kan man konstatera.
Just det. Och om det var då den andra strategin, så går vi in på punkt tre. Och jag ställer mig lite frågan till om det här är en lösning på krisen eller ett sätt att göra den ännu djupare. Men ta mer betalt. Det var ju som den här analytiken var inne på innan, prishöjningar. Och det Hemnets vd själv var ganska stolt över när han satt i DTV var att de har lyckats ta mer betalt. Så under första kvartalet så ökade den genomsnittliga priset, liksom genomsnittliga intäkten till Hemnet per annons med 12% sen året innan. Och nu ligger det då på 9109 kronor.
Ja, som sagt, vi var inne på det här tidigare, men om du skulle fråga en genomsnittlig svensk, hur ofta köper du annonser av något slag överhuvudtaget? Och om jag sa att den annonsen du skulle köpa skulle kosta över 9000 kronor, skulle du känna att det var en rimlig summa? så skulle ju ingen egentligen hålla med om det. Så det här är ju lite ett parallelluniversum där man lite har liksom tappat begreppet av vad kostar det egentligen att sälja en lägenhet i och med att konkurrensen har varit så bristfällig. Att köpa en annons för 9000 spänn är ju helt galet. Det är ju principiellt inget annorlunda än vad en Tradera-aktion är eller en Blocket-grej när du ska sälja en cykel egentligen, om man bara tänker hur det ser ut.
Mm. Nej, verkligen. Och det var ju lite det här som gjorde att Hemnet hamnade i liksom den här situationen från början, att folk väljer att gå till konkurrenterna istället för att det kostar så mycket, är då lösningen att ja, men vi höjer priserna ännu mer. Det framstår ju kanske lite som ett sätt att mjölka kon så mycket som möjligt medan ladan håller på att sjunka, om man ska försöka sig på någon slags...
Ja, för det verkar ju andra sidan vara det som de själva säger om, i och med att man också rapporterar den här grejen. Hur mycket pengar tjänar vi i snitt per objekt, så är det uppenbarligen ett viktigt nyckeltal för dem och någonting som de klurar på hur man kan, vad kan man gissningsvis då, utveckla andra tjänster så du kan ta betalt för andra grejer. Liksom, det finns ju premiumannonser som är dyrare än där också och så vidare. Men som du säger, om det här var det som satte dem i den här situationen från början så kanske, jag vet inte, det måste ju finnas en smärtgräns någonstans.
Ja, vi får väl se om Hemnet klarar sig ur detta. Som en avslutande bonus så tänkte jag ge alla liksom, som sitter där ute och funderar på att de vill bli AI-tech-entreprenörer, ge er den bästa idén som jag har fått nu under mitt bostadsletande. Hur låter det, Björn?
Låt höra. What could possibly go wrong?
Ingen aning om det är tekniskt genomförbart. Men tänk dig att du har ett, liksom, du har en databas med bostäder till salu, typ via Bolis API eller via mäklarsajterna. Så på något sätt så har du ett sånt register. Och sen kopplar du en chatbot till det. Så du kan du ge i liksom text, ge instruktioner att jag vill ha ett hus som har det här och trädgården och läget ska vara så här. Och sen kan du få förslag tillbaka och sen kan du säga, ah, men jag gillar den fast jag skulle vilja ha, det är viktigt för mig att det är ett badkar på tvåan. Typ. Vad tror du? Det borde ju, det hade ju varit något.
Om man är enormt generös så får man kanske hoppas att det är den här typen av sak som Hemnet har gjort utöver att köpa tillbaka sina egna aktier. Men vi får väl se ifall de har liksom allokerat en del av sin kassa till en stor tokenbudget så att de gör den här typen av sak också. För att lite innovation i bostadsmarknaden i Sverige, det hade kanske inte skadat heller.
Det hade det nog inte. Så om inte Hemnet gör det så får gärna någon techbrief lyssnare plocka upp den idén och göra det till verklighet.
Techbrief presenterar veckans.
Vi har valt veckans dyraste överdrift. Och det kommer från en man som har råd med dyra överdrifter i och för sig. Elon Musk. Denna man som, han är så, som är så frekvent i denna podd. Han kommer även vara med alldeles strax också igen. Men
överdrifter känns fallet, inte typiskt honom, eller?
Han är både rik och har råd med dem och är bra på överdrifter också. Mm. Men i synnerhet då när det kommer till bolaget Tesla. De hade rapport häromdagen och rapporten är ju en sak, där väljer ju folk själva liksom hur de presenterar saker. Det var lite så som vi pratade om Hemnet alldeles nyss, hur man skriver sina vd-brev och så vidare. Men sen tar de liksom en Q&A efteråt, alltså en liten frågestund. Mm. Och då släppte liksom Musk en bomb som jag tror att ganska många ändå missade. För att under många år har man sålt någonting som heter FSD, det vill säga Full Self Driving. Och det här är ju då, ja men du vet, den här mjukvaran, det här har vi pratat om i podden, eller hur, flera gånger också.
Ja, så det finns ju inte än att din bil kan vara helt självkörande. Det kan göra lite grejer själv, typ parkera själv och så, men det kan ju inte köra helt själv. Men löftet är ju då att om du köper en bil med det här, så när allting är klart så kommer din bil att kunna köra helt själv.
Ja, precis. Och då i den här Q&A så nämner han då plötsligt att alla de bilarna som har sålts ungefär innan 2023, det är det här som kallas för Hardware 3. De kommer inte klara av att bli självkörande trots allt, även när de då lyckas med det, och det har de inte gjort än. Men när de gör det så kommer de flesta bilarna som har sålts kommer ändå inte lyckas med detta. Så här lät det då.
Unfortunately, Hardware 3, I wish it were otherwise, but Hardware 3 simply does not have the capability to achieve unsupervised FSD. You know, we did think at one point it would have that, but relative to Hardware 4, it has only 1/8 of the memory bandwidth of Hardware 4.
Han låter lite ledsen nästan.
Ja, han är lite bekymrad. Han säger väl ungefär, vi hade hoppats att det här skulle funka, men han har nu konstaterat att den här, alltså så här datorkapaciteten, det är inte bara datorn, men det är en stor del då att den är alldeles för lite minne. Men det är också någonting som är fel på alla kameror. De är heller inte tillräckligt bra. Så senare i samtalet så pratar han då, hur ska vi kunna lösa det här? Och då säger han, jo men vi ska göra någon slags uppgraderingsprogram, vilket ändå då innebär att du måste ändå köpa en ny bil. Eller så måste du lämna in bilen för att byta ut datorn och alla kameror. Så det här kommer ju bli lite av en logistisk utmaning. Och den, han förklarar det lite senare, hur de har tänkt lösa den här liksom enorma omställningen.
To do this efficiently, we're going to have to set up kind of micro factories or small factories in major metropolitan areas in order to do it efficiently. If it's done just at the service center, it is extremely slow.
Så för att man ska få det som man har blivit lovad från början och betalat för, så måste man alltså åka med sin bil till en ny liten minifabrik som ju inte finns, där den ska byggas om helt och byta ut all utrustning, och då kan man få helt självkörande Tesla-bil.
Precis. Jag tror inte det kommer vara gratis att göra det här heller dock. Det sa han inte. Han sa bara att det skulle finnas möjligheten att uppgradera de här sakerna. Så att det är ju en mängd människor som har betalat för en mjukvara som då inte har kommit och som inte är klar. Men nu visar sig att hårdvaran i själva bilen funkar inte heller. Så det här var nog lite av en besvikelse för ganska många Tesla-köpare. Men jag hittade åtminstone en grej som känns som en positiv sak på självkörande fronten.
Okay.
Och det är att Tesla har fått tillåtelse av Transportstyrelsen att testköra självkörande bilar i Strängnäs. Så att nu händer det. Nu är vi nära. Alla som har startat bolag tillsammans med andra vet ju att man bråkar lite då och då. Det har även jag gjort vid många tillfällen. Men jag har åtminstone inte gått så långt att jag har försökt stämma mina medgrundare på, ja, i runda slängar, $150 miljarder.
Man kan ju inte utesluta att det blir det som händer då när TechBrief-gänget splittras någon gång i framtiden när den här podden är värd, liksom, tagit över världen. Men vi får väl se.
Ja, nej, precis. Henning, det var kul att jobba ihop, men nu är du skyldig med $150 miljarder för att jag tyckte att det var dålig stämning.
Så det kommer en sån Jeffrey Lund Eklund court case.
Exakt. Mm. Det här läget är där vi är, nämligen med Sam Altman och OpenAI. Han befinner sig i detta just nu för att OpenAIs, en av de andra medgrundarna, det fanns ju ett gäng, Elon Musk, detta pratade ni om i ett avsnitt utan mig, inte så länge sedan, har ju precis tagit fram då, släpat in, får man väl ändå säga, motvilligt OpenAI in i rätten i ett nytt och ganska uppmärksammat mål. Så vi tänkte att vi skulle snacka lite om vad det här bråket egentligen handlar om och vad skulle det kunna leda till.
Ja, det har ju varit på gång väldigt länge. Det har ju liksom skrivits lite då och då liksom att det här kommer komma någon gång i framtiden och lite liksom vad de kommer yrka på och så där. Men nu är alltså processen igång, den kickade igång den här veckan. Nu har det liksom inte hänt speciellt mycket hittills. Det har varit så här jury selection och lite så här öppningsanföranden. Bland annat så har det blivit bestämt att Musk och Altman ska inte skriva på sociala medier om vad som händer. Vi får se om de lyckas hålla det. Men Elon Musk tog faktiskt bort en tweet som han som hade skrivit där han kallar Sam Altman för Scam Altman. Det här klassiska citat. Mm.
De har verkligen också försökt hålla det här ur rätten väldigt länge. Jag skickade ju en länk till dig tidigare där man kan se liksom den juridiska processen som föregår själva rättegången. Mm. Och den har alltså över 500 punkter. Det har pågått i flera år med olika då jurister som skickar in papper och säger jag tycker si, och någon annan säger jag tycker inte ens det här är någon fråga vi ska diskutera. 500 individuella punkter har pågått innan vi ens har börjat rättegången. Vilket kanske säger i det här fallet någonting mer om det amerikanska rättssystemet än det säger om just OpenAI i och för sig.
Men det finns ju en logik kring att man inte vill dels dra uppmärksamhet till det, men också är det ganska mycket saker som blir offentligt om det här kommer till rättegång. Det finns ett, på tal om just Twitter X då, så finns det ett konto som jag följer som heter Tech Emails, som då bara lägger upp olika mejl från olika liksom, höjder inom techvärlden som har blivit offentliga genom olika rättsprocesser. Och det kommer ju, eller det håller ju på att hända, det har ju redan hänt delvis också i det här fallet, att liksom, okej, men vad exakt skrev Elon Musk till Sam Altman 2017 i de här mejlen? Det blir ju offentligt och det kanske man ville slippa.
Det är ju otroligt juicy. Alla de här grejerna är ju otroligt juicy. Det har ju varit i alla de här olika rättegångarna så läcker det ju som... Ja, det är en del av metoden att man ska få fram vad som egentligen hände, och det här är ju väldigt intressant att läsa för folk som är utifrån. Men man kanske ska påminna sig om då, vad var det som hände här lite kort, varför hamnar vi i den här? Ja. Och väldigt kortfattat kanske man kan säga att Musk och Altman startade i OpenAI för lite 10 år sedan, 2015 tror jag det var, om jag minns rätt. Och då var Musk primärt finansiären. Han var ju ganska rik och inte så rik som han är idag, men han var ju tillräckligt rik för att finansiera den här typen av projekt redan då. Men hela idén var egentligen att det här skulle vara som en non-profit. Och non-profit har vi inte riktigt i Sverige. Det kan bli någon slags blandning av, för de är en annan form, men det är mer som en slags ideell verksamhet, icke-vinstdrivande verksamhet. Eller vad säger du som är bättre på
ja,
svenska
det är ju,
språket?
Det är, ju liksom, det är ju ett företag, men det är ju ett företag som inte drivs för att liksom gå med vinst, utan med, så det är inte en liksom rent ideell organisation heller. Så, men ett icke-vinstdrivande företag, kan man säga det?
Mm, någonting åt det hållet, det ligger där. Men poängen med att det skulle vara i den här formen tycker då Musk, och det tyckte också Altman ursprungligen, ska jag säga, det var egentligen ett svar mot Google. För att deras take på världen var så här: Google kommer antagligen att vinna AI-matchen om ingen annan kliver in, och vi litar inte riktigt på att Google kommer kunna hantera det här på ett tillräckligt bra sätt. Den här liksom superkraften som skulle kunna komma från AI bör nog inte ligga i ett enskilt företags händer. Således vore det bättre om det låg i någon slags mer av en ideell verksamhet. Hence the name OpenAI. Det är därifrån det här kommer från början.
Och det är ju, man kan ju ställa sig frågan så här nu i, när man har liksom, när man har delvis facit, att så här, hade det någonsin kunnat bli ett liksom välgörenhetsprojekt när det är Elon Musk, Sam Altman som då var liksom partner på Y Combinator och så vidare som grundade det här i Silicon Valley, eller skulle det alltid bli liksom ett kapitalistiskt projekt för att tjäna pengar i slutändan? Det vet vi inte. Det fanns säkert många idealister där som var med, som var med från början. Men det vi vet är ju att så, det har inte blivit så i alla fall. OpenAI var ju i, alltså det gick ju ganska lång tid utan att man hörde om dem, men här efter att de verkligen liksom blev kända i med lanseringen av ChatGPT 2022 så har det ju utvecklats i rask takt emot ett mycket mer kommersiellt företag.
Ja, det var, vi har faktiskt pratat om detta i podden också. De har ett otroligt stökigt liksom organisation med en hejdlös massa olika liksom enheter av det ena och det andra, och det var de tvungna att förhandla om en massa avtal för att kunna göra, bland annat med Microsoft då, som har varit en stor finansiär. Så OpenAI har bytt bolagsform delvis, men det finns fortfarande en stor ideell del som ligger i den här, ska man säga, företagspyramiden av olika saker, så ligger den ideella delen i toppen. Så de är en stor ägare av den kommersiella delen. Så att i princip kan man säga att skulle OpenAI tjäna enormt mycket pengar vid något tillfälle, så kommer den här ideella verksamheten kommer att tjäna väldigt mycket på det och kunna använda de pengarna till andra saker.
Ja, precis. Vi behöver inte gå igenom hela bolagsstrukturen nu, det är väldigt komplicerat, men man kan väl, ja, det ni behöver ha koll på är att det finns en kommersiell och en ideell del och att de hänger ihop ganska ingående. Men att OpenAI, jag höll på att säga, de tjänar ju pengar till den kommersiella delen. De tjänar ju inte pengar i berkelsen att de går med vinst, men de har ju fått in väldigt mycket pengar i finansiering.
Så. Ja, så är det. Så att i detta då, så vad Elon Musk menar är: jag gav en massa pengar till en verksamhet som skulle vara ideell, och nu plötsligt har den förvandlats till någonting annat. Kan man göra så? Kan man ta det som att om du skänker pengar till barncancerfonden och sen så startar de ett kommersiellt barncancerbolag som ska forska på det istället och sen börsnotera det. Det var inte det jag trodde jag skänkte pengar till. Ungefär det är det, ju, det, är det han säger. Och där har han ju faktiskt en poäng. Eller hur? Det ligger rätt mycket i själva argumentationen i det. Så här, det var ju precis så, och det tror jag egentligen inte att Sam Altman egentligen har någonting att säga emot heller. Det var tänkt så ursprungligen. Det är ju kanske mer vad som hände efteråt som där åsikterna skiljer sig åt.
Juridiken här tycker jag är ganska komplicerad, alltså så här, när man ska tolka lagen i liksom exakt vad får man och inte får göra. För Musk var ju alltså investerare, delägare, viktig liksom person i det här bolaget. Sen lämnade han ju under ganska uppmärksammade former, startade en konkurrent. Kan man då, alltså, kan man då ha synpunkter på vad det är man en gång i tiden investerade i? Alltså det blir lite konstigt. Det är som att jag skulle liksom investera i ett företag, sen startar jag en konkurrent och då säger jag att nej, men jag kan bestämma över vad det här företaget som nu är min konkurrent ska få och inte få göra, för att jag investerar ju dem en gång i tiden.
Och det, han är ju van vid att få lite som han vill, såklart. Och man ska ju också lägga till att han har ju själv försökt ta över OpenAI och misslyckats med det vid tillfället. Det var ju därför det blev Sam Altman som drev det här från början. Det var ju en sån grej. OpenAI säger å sin sida att redan 2017 så gick Elon Musk med på, han såg vartåt det här barkade, att det här måste bli något slags kommersiellt bolag, annars kommer vi inte kunna ta in tillräckligt mycket pengar. Det här kommer liksom inte bli av om vi inte gör på det här viset. Det är därför vi måste ställa om den här verksamheten. Detta hävdar OpenAI, och det är väl här din så här tech-emails kommer bli väldigt spännande när man gräver sig igenom och ser hur nära sanningen är det här. Var de överens om detta tidigt eller inte? Där kommer det kanske egentligen avgöras i viss mån, för att om han har gått med på det, då blir det precis som du säger lite underligt att han kommer i efterhand och säger, fast nu tycker jag inte det längre.
Nej, verkligen, det blir tufft. Men Musk är ju verkligen liksom, man får ju bilden av att så här, oaktat om man har juridiskt rätt eller inte, så tycker han ju illa om OpenAI och vill trycka dit dem liksom. Han pratar ju, han kallar dem för closed AI, vilket är ganska kul eftersom de ju är ganska slutna. Men också Scam Altman är ju hans favorit term när han pratar om detta. Nu är ni inne på de här läckta tech-mailen då, så en mailkonversation som har läckt från den här rättegången är när Elon Musk skriver med Mark Zuckerberg och frågar, are you open to the idea of bidding on the OpenAI IP with me and some others? Alltså liksom ta över varumärket OpenAI, och det här var liksom 2025, så det känns som att han verkligen håller på och ska bråka med dem så mycket som möjligt.
Ja, det här finns ju en intressekonflikt, som sagt. Han har ju stora AI-intressen genom SpaceX och det som då gick samman med det här XAI. Även Tesla då, som vi pratade om nyss, är ju en stor AI-spelare. Så här finns det ju, som, nu är ju han en direkt konkurrent med OpenAI. Så det är klart att han har ett jättestort intresse. Han vet också att OpenAI är ganska pressade på pengar för tillfället. Och att det är liksom, det är uppblåsta värderingar, ett väldigt, väldigt stort bett på framtiden. Och jag tror att bara det att han kanske kan sakta ner OpenAI lite grann, för att de måste hålla på med det här, är liksom, det är värt det bara för det, oavsett om han vinner eller inte. Men bara att de måste deala med detta, och bara att han måste vara i rätten under vad man då, när man tittar på det utifrån, kan säga lite suspekta omständigheter. Det skulle ju kunna vara en vinst för Musk, även om det slutar med att han förlorar.
Ja, verkligen. Vet man liksom exakt vad som kommer komma fram under den här rättegången? Visst, ska både Musk och Altman ska ju dit och vittna under ed, eller hur? Det blir ju ganska spännande.
Musk har börjat redan, så han har sagt en hel del. Han sa väl inte, det jag läste var inte något jättespännande saker, eller det var väl ungefär det man hade väntat sig att han skulle säga, men det kommer nog fortsätta en hel del. Det här görs ju med en jury. Alltså en vanlig jury, som man ser i filmerna liksom, när man sitter 12 personer i rad och säger yes your honor, we have reached a verdict och så vidare. Så det är ju inte bara då liksom den rent juridiska case, utan det här är en jury trial, vilket det inte alltid är i USA, men det är det de har valt i det här fallet. Och det är klart, det kan ju finnas andra saker som spelar in i deras bild om det här är rätt och fel också.
Jag såg någon som skojade mycket på X om den här juryn, att jag tror att det var två av dem som hade sagt att de inte använder AI alls. Två som säger att de använder AI, och två som säger att de använder AI och det gör att jag måste jobba dubbelt så mycket, för jag måste rätta alla fel som AI gör. Vilket den här personen tyckte kanske säger något om läget i branschen.
Okej, men frågan är om man vill ta ut den här frustrationen på de som är i rättssalen, så är frågan vem man väljer då. Vems fel är det här? För de är ju båda ganska insyltade i AI-världen. Men bortser man från då juryns frustration och upprördhet, så är väl egentligen det som Elon Musk riskerar främst är ju rättegångskostnader. Det här är ju jättedyrt att hålla på med. Men det är klart, det här är världens rikaste man. För honom är ju det här ingenting. Så jag tycker nog egentligen att Musk, jag förstår honom, jag vet inte om jag håller med honom, men jag förstår honom i att han har ju ganska lite att förlora och han har ju nästan allt att vinna i det här fallet. Han ber ju om, från OpenAI och Microsoft som han har dratt in lite i det här, ja, ungefär 150 miljarder dollar. Det är det han ber om, och så får man se vad det faktiskt blir på slutet.
Just det. Så det är sannolika utkomsten, alltså vi pratar inte om ett liksom brottmål där som Altman kommer i fängelse, utan det är väl att liksom pengar kommer byta ägare som kommer, det är väl det sannolika utkomsten av det här, eller hur?
Ja, om Musk får rätt, vill säga. Ja, annars får han ju betala en massa rättegångskostnader och så vidare ändå. Men som sagt, det är ju inga pengar för honom, så att liksom balansgången här mellan, är det värt för mig att förlora? Han, kan man ju komma ihåg, han försökte ju stämma sig ur att köpa Twitter back in the day också, och det förlorade han ju också. Så då fick ju både betala rättegångskostnader, och han slutade med att han fick köpa Twitter för det här höga priset som han absolut inte ville. Så att han har ju haft det här som en metod tidigare.
Just det. Och det är då juryn som kommer avgöra liksom vem som får rätt där, men sen är det då domaren som enskilt då kommer att bestämma vad den eventuella bötessumman kommer bli då, och liksom bestämma påföljden, kan man säga. Om man ska försöka sammanfatta lite, vad blir liksom den juridiska knäckfrågan här? Är det vad de egentligen kom överens om där en gång i tiden, 2015 eller vad det var?
Jag tror det är både det och också liksom, kan man göra, och hur mycket kan man göra om, vad ska man säga, företagsformer så att säga. Hur fri är man att göra det i takt med, under den här då 10 plus årsperioden så händer det saker. Och det gör det ju i nästan alla sammanhang, att man kan ju tänka sig, man tänkte att det skulle vara på ett vis i början, så blir det på något annat vis sen. Får man göra det när folk har donerat pengar till en avsikt och sen så slutar det med att det blir någonting annat? Är det en okej grej att göra? Det är ganska komplext egentligen, men jag tror att det är snarare lättaste sätt att tänka på det så här. Här är en konkurrent som försöker trycka till en annan. Oavsett om han vinner eller inte så kommer han att lyckas på något vis. Så det är ganska smart för Musk faktiskt.
Smartare spelat med det här rättsfallet än med att lova Tesla full self-driving, kanske?
Det ena kanske balanserar ut det andra, om han vinner då. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Henning Eklund. Vår producent är Tove Leffler och vår kollega heter Sofia Sinclair. Vignetten skrevs av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från EFN, Dagens Industri och Tesla. Vi är tillbaka på måndag igen, och då handlar det om Tech Bros. Vilka är de och varför är alla så arga på dem?